Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Det här är den andra delen i hur man ska välkomna det nyfödda barnet. Och vi stannade för förra lektionen vid att namnge sina barn, och vi hann inte riktigt färdigt med det kapitlet. Och vi fortsätter där lite kort. Tog vi upp frågan om att namnge sina barn med änglars namn. Jo, det gjorde vi. Vi nämnde det. Sen har vi... Precis. Vad var den sista sidan? Namn. Får man ge sina barn... Där har vi. Smeknamn. Till exempel Abu. Kan man ge ett namn till ett barn som till exempel Abu Bakr? Får man det? Alltså smeknamn. Ja, låt mig förklara först. I islam eller på arabiska så brukar man säga att namn delas in i fyra kategorier. Vi har al-asma, namn, som Abdallah, Mohammed och så vidare. Sen har vi nasab, att man tillskrivs till någonting. Till exempel Abdullah al-Swedi. Okej? Faisal Somali. Okej? Okay? Han kommer från det landet. Eller en viss stad. Eller en viss region och så vidare. Det är nisba. Och sen har vi det som kallas för el-kunya. Det är smeknamn. Och det är när man då lägger till abo eller omföre. Pappa till eller mamma till. Som abo Mohammed. Abo Abdallah. Eller Abdallah och Mohammed och så vidare. Det är smeknamn. Kunya kallas det för. Och sen har vi det som kallas för laqab. Det som kallas för typ titel. Och det kan vara som till exempel. Kan ni något exempel på en laqab? Al-Amin. Mohammed Al-Amin. Profeten Mohammed a.s. kallade sig Mekka för Mohammed Al-Amin. Al-Amin betyder den pålitliga. Den ärliga, den pålitliga. Och det är en laqab. Och samma sak är Sadiq Al-Amin. Den ärliga, den uppriktiga, den som man tror på. Den ärliga. Någon från sahaba som hade en laqab. De två bästa sahaba. De två bästa sahaba. Vad var hans laqab? As-Siddiq. Abu Bakr, As-Siddiq. As-Siddiq, yani den... vad blir Siddiq på svenska? Den sanningsenlige. Och Umar, Al-Faruq. Umar ibn Khattab, Al-Faruq. Det var hans laqab. Så det här är Al-Qab. Faruq från Al-Faruq. Den som skiljer, åtskiljer saker och ting. Al-Furqan. Koranen kallas för Al-Furqan, för den skiljer på sanning och falskhet. Nej. Så, tillbaka till frågan. Och det är, kan man ge smeknamn till ett barn? Kan man kalla ett barn till exempel för Abu Mohammed, Abu Nuh, Abu Zaid eller något sånt, Abdallah eller något sånt? Funkar det? Alltså ett barn som inte har ett barn, pappa till. Ja, det funkar. Och beviset är hadith Anas radiyallahu anhu i Sahih Bukhari, där han sa att profeten alayhi salatu wassalam var den av människor som hade den vackraste, finaste karaktären. Och jag hade en broder som kallades för Abu Umayyir. Och profeten alayhi salatu wassalam, då han gick förbi honom, brukade säga ja Abu Umayyir, ma fa'alim nughayyir. Ja Abu Umayyir, och Abu Umayyir, vad har hänt med en nughayyir? Din lilla fågel. Och det rimmar på arabiska. Och den hadithen finns i Bukhari. Och den här mannen, eller pojken, Abu Umayyir, var bara en liten pojke. Och han skojade med honom och gav honom då namnet Abu Umayyir. Vilket nämns som ett bevis på att man kan ge smeknamn till även barn. En annan fråga som är relaterat till smeknamn, som berör oss, kanske inte barn. Och det är, får man ha ett smeknamn även om man inte har barn? Och det är lite, går in på den frågan vi diskuterade tidigare. Men får man det? Eller är det sunn? Är det rekommenderat? Ja, det är det. Man kan ha en kunya, ett smeknamn, även om man inte har barn. För att många av sahaba hade det. Till exempel... Anas ibn Malik kallades för Abu Hamza innan han ens fått barn. Så hade han då smeknamnet Abu Hamza. Khalid ibn Walid kallades för Abu, vill någon som vet? Abu Suleiman. Han hade ingen son som hette Suleiman. Och det var någon som nämnde här också Abu Huraira. Hade han barn som hette Huraira? Nej. Umar ibn Khattab kallades för Abu Hafs. Han hade ingen son som hette Hafs. Och Aisha kallades för Abdillahi. Och hon hade ingen son som hette Abdullahi. Så att det går att man ger sig själv ett smeknamn. Även om man inte har ett barn. Och samma sak Abu Dhar. Och Al-Asl som vi nämnde förra veckan. Grunden är att man namnger sig efter sitt förstfödda barn. Och enligt vissa enligt sin förstfödda son. Men förstfödda barn funkar också bra. Och vi nämnde beviset på det förra veckan. Mannen som kallades för Abu'l-Hakam. Och då ändrade profeten hans namn al-Islam till Abu Shuraih. Han frågade vem har några söner? Han sa ja, han och han. Och så sa han vem är äldst? Och då så sa han Shuraih. Och då så sa han då är du Abu Shuraih. Så grunden är att man då ger sig en kunja baserat på det äldsta barnet. Och man kan också ha fler än en kunja. Till exempel jag kanske kallas för Abu Abdallah. Sen får jag en son som heter Ayub. Då kan jag kallas för Abu Ayub. Jag kallas för båda. Det är inget problem med det. Liksom. Det är ändå bara ett smeknamn. Liksom. När det kommer till laqab, de här titlarna, så är det också viktigt att veta, som de lärde har sagt, att al-laqab, dessa titlar, oftast används på ett negativt sätt. För att reta, liksom, vanära en person. Och det är det som Allah nämner, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Att ge inte varandra dessa titlar, eller en kränkande öknamn är mer korrekt översättning här. Och det att man då retar folk, att någon kanske kallas för liksom Abdallah Essemin, den tjocka, eller den långa, eller den korta, eller den fula, eller den enugde och liknande. Att han då får det som en tillägg på sitt namn. Och det här är absolut inte tillåtet i islam att gå och vanära och kränka folk på det här sättet. Man får inte kalla en person för någonting han inte tycker om. Om personen däremot är lugn med det, att du kallar personen för Abdallah den långe, At-Tawil, det är inte så här, inte riktigt kanske fult, eller hur? Om man inte gör det på ett kränkande sätt så är det okej. Okay. Men är det på ett kränkande sätt så är det absolut inte okej. Okay. Och enda undantaget är om man ska hitta en person. Du kommer in i en stad eller by och du ska leta efter en person. Och personen, han kanske är enugt. Han heter Abdallah. Och det finns 100 000 Abdallah i stan. Du säger, vart är Abdallah? Det funkar ju inte, eller hur? Vad heter han? Jag vet inte. Men Abdallah al-A'war. Den enugde. Ah, det är han. Han bor där borta. På så sätt är det tillåtet. Men det är inte för att kränka personen. Liksom. Vi går vidare. Och nästa punkt är al-Aqiqa. När man har fått ett barn så är det rekommenderat som en tacksamhetsgest till Allah subhanahu wa ta'ala att slakta ett lamm eller två lamm. Och det här är sunna muakkade att göra efter 7 dagar då man har fått barnet. Och profeten alaihi wasallam slaktade lamm då al-Hassan och al-Hussein föddes. Och han sa också med varje barn eller pojke så finns det aqiqa, alltså att man ska slakta. Så spill blod, alltså offra, och raka av håret på barnet. Och det berättas också från Samura radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa att varje pojke eller varje barn är som skuldsatt eller bunden med sin aqiqa. Man slaktar för honom den 7:e dagen och rakar hans hår. Och denna hadith är sahih. Så här nämns då lite hadith om aqiqa. Och låt oss gå tillbaka till denna hadithen, den sistnämnda här. Att varje barn är som skuldsatt, murtahim och murtahim. Alltså han är typ bunden eller skuldsatt till sin aqiqa. Det hänger som en skuld runt barnets hals. Vad menas med detta? Ibn Qayyim nämner lite olika förklaringar på den här meningen i hadithen. Ja. Och det nämns då att alltså, det ligger som en skugga över barnet. Alltså det ligger som någonting som typ måste bli av med, som en skuld. Genom en skuld måste du betala innan den är borta. Det är en förklaring. En annan förklaring är att han är mahbus an shafa'a, att han inte kommer att kunna medla för sina föräldrar på domedagen tills han har, eller tills man gjort aqiqa för barnet. Det är en annan förklaring. Jag tror det var Imam Ahmed som nämnde den. Att du vet, om du får ett barn och det här barnet dör innan dig, så kommer det här barnet kunna medla för dig på domedagen, att du ska få gå in i paradiset. Men då nämnde då vissa lärda att det här gärna blir ett hinder. En annan förklaring är att varje människa som föds blir ju direkt en fiende till djävulen. Och djävulen försöker med sina soldater att vilseleda människan livet ut. Och man är i en ständig kamp mot ondskan. Och att genom att göra aqiqa så hjälper man barnet på vägen. Att det här kommer att underlättas för honom. Att han ska uppnå sina religiösa och sina världsliga mål. Att det här inte ska vara ett hinder i vägen för honom. Att han ska bli det fromma, gudsfruktiga barnet som du önskar. Det här är som en förutsättning. Någonting som underlättar för att detta ska ske. Okej? Okay? Och vissa ulama som Ibn Abbas säger att det har inte nämnts vad som menas med hadithen, så vi ska inte spekulera. Utan vi nämner hadithen som den är. Varje barn är skuldsatt med sin aqiqa. Punkt slut. Sen vad det innebär, Allahu a'lam. Det är också en tolkning. Men allt det här leder oss till vad? Jo, att aqiqa, att slakta för sina barn, är någonting som är jätteviktigt, som har en jättestor position i islam. Och då kommer frågan, vad är dess bestämmelse? Är det obligatoriskt? Är det rekommenderat? Och de lärda har lite olika tolkningar. Och de flesta lärda, al-jumhur, Imam Ahmed, Imam Shafi'i, Imam Malik och många andra, säger att det är sunna muakkada, starkt rekommenderat att göra aqiqa. La yanbaghi tarku, någonting som man inte ska lämna. Alltså det är inte passande att låta bli att göra aqiqa utan en giltig orsak. Och det är profeten sunna alayhi salatu wassalam. Och vi är ju ålagda att följa våra älskade profet alayhi salatu wassalam. Och det här är då åsikten av de flesta lärda. Vissa andra lärda är på åsikten att det är wajib, det är obligatoriskt, som ad-dahiriya och vissa andra. Och sen har vi en udda åsikt, och det är att det inte är rekommenderat. Att det till och med är typ ogillat. Och det här är åsikten av Abu Hanifa eller Ahnaf. Men den åsikten är helt felaktig och inte i enlighet med ovannämnda hadifer. Och la'alla as-sawab, inshallah den korrekta åsikten kanske är att det är starkt rekommenderat. Någonting som vi alla borde göra den dagen vi får barn. Och inte lämna utan en giltig orsak. Så pass att man frågade Imam Ahmed om detta. Och han nämnde då att om personen inte har ekonomisk möjlighet att slakta, så tycker jag att han till och med borde låna pengar för att slakta. Och så sa han, kanske Allah kommer att ersätta. Alltså Allah kommer att ersätta hans lån. Och för han har återupplivat en sunna. Och det här är ju då som de lärda har sagt, med förutsättningen av att man kan betala tillbaka lånet. Man vet att till exempel om 2 månader får jag lite mer lön eller semesterersättning eller någonting. Då är det till och med värt att låna för att göra aqiqa. För att återuppliva den här sunna. Frågor sen. Tja. Nästa fråga. Och det är, Barn ska man slakta. Det har nämnts i haditherna att profeten a.s. nämnde att man ska slakta 2 lam för en pojke och 1 lam för en flicka. Och vissa hadither nämner 1 lam för en pojke och 1 lam då för en flicka. Men det som är inshallah starkast rekommenderat är 2 lam för en pojke och 1 lam för en flicka. Och då kommer här frågan, får man slakta mer eller mindre? Till exempel du får en pojke, är det då tillåtet att slakta 1 lam? Och här nämner både Ibn Qudama, Ibn Qayyim och många andra lärda att ja, det är tillåtet. Det är en rekommendation att slakta 2 lam. Det är inte ett måste. En person kanske inte har ekonomisk möjlighet. Låt oss säga att ett lam kostar 2000 kronor. Han har bara 2000 kronor över. Då kan han inte slakta 2 lam. Då slaktar han 1 lam. Fattar på vad han har stått om. Vad gör det man kan? Får man slakta mer än 2 lam? Får man det? De lärde sig om det finns ett behov. Till exempel en person ska få en stor bjudning. Hans aqiqa, han ska bjuda folk på mat. Och helt plötsligt kommer det komma 100 personer till festen. Till bjudningen. Ska han då bara bjuda på 2 lam? Kommer det räcka? Nej. Då får han slakta mer. Och det här nämner Sheikh bin Baz att det är en del amr fi wasi. Att det inte, alltså det finns ingen begränsning. En annan viktig sak när det kommer till, till slakt här. Får man slakta annat än lamm? Alltså vi får slakta lamm, tacka, get och så vidare. Får man slakta någonting annat? Får man slakta till exempel en ko eller kamel? Som nu du kommer Eid al-Adha. Du kan slakta lamm, kamel eller ko. Men när man får göra aqiqa kan man då också slakta ko eller kamel. Och de flesta lärda säger att man kan. Man kan slakta även kamel eller ko. Och det berättas att Anas ibn Malik, då han fick ett barn, brukade slakta en kamel. Och den generella hadithen att profeten a.s. sa att om ni får ett barn så spill då blod. Generellt, han nämnde inte vilket djur. Så att det är tillåtet inshallah här. Nästa fråga. När ska man slakta? Låt oss då säga att du får ett barn idag, söndag. När ska du då göra aqiqa? När är det rekommenderat att göra aqiqa? Vad säger ni? Ja? 7:e dagen. Okej. Idag är det söndag. Vad blir den 7:e dagen? Är det lördag eller är det måndag eller söndag? De lärde sig att man räknar dagen där barnet föddes. Så då blir det söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Det är på lördag vi ska slakta. Okej. Okay. Så rekommendationen är då att slakta 7:e dagen, vilket blir typ dagen före, veckan efter. Men de lärde har sagt att det här är också en rekommendation. Som Ibn Qudama säger att om du slaktar före eller efter så är det okej. Okay. Du slaktar 3:e dagen, 4:e dagen, 5:e dagen, 7:e dagen, 10:e dagen. Det är okej. Okay. Och vissa lärda säger, som det har nämnts i vissa hadither, 7:e dagen, 14:e dagen eller 21:a dagen. Eller när man har ekonomisk möjlighet att slakta. Det kan ju också vara till exempel att det inte finns några lamm. Lammen kommer om 2 veckor. Då är det en giltig anledning att vänta. Eller vi kanske, som bor i Sverige, vi kanske slaktar utomlands. Då kanske det är svårt att få möjligheten att göra det exakt den 7:e dagen och så vidare. Så att i alla fall en rekommendation är den 7:e dagen. Som Ibn Qayyim också säger att profeten a.s. sa ju då den 7:e dagen. Men al-zahir, det vi förstår att det här är en rekommendation. Så om man slaktar 4:e eller 8:e eller 10:e dagen så är det okej. Vilket för oss till nästa fråga. Vad säger ni om en person som är vuxen och man inte har gjort aqiqa för honom?
Konvertit eller
konvertit? Var det alltså? Född muslim eller konvertit? Ska man då göra aqiqa för sig själv?
Ja.
Ja, säger Rami, baserat på vad? Det finns här en hadith att profeten a.s. gjorde aqiqa för Sheikh Al. Då han blev vuxen. Sheikh Al-Bani nämner att hadithen är hasan. Den är godtagbar, Allah alam. Vissa lärare säger att den är svag och så vidare. Men det är också en fråga som det är tillåtet. Det är inte, det är inget förbud här. Utan det går att göra. Och det är också åsikten av många lärda som Al-Hassan och Ibn Sirin som nämnde liksom att om jag visste att man inte gjort aqiqa för mig då skulle jag göra det och så vidare. Så inshallah det går att göra för sig själv då man är vuxen. Vem i hushållet är det som är ansvarig för aqiqa? Ja? Mannen, precis. Fadern är den som är ansvarig för aqiqa. Men går det att någon annan utför det och betalar för det? Ja, det går. För att profeten a.s. slaktade åt Al-Hassan och Al-Hussein. De var hans barnbarn. Trots att mannen i det hushållet var ju Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Så att det går att man betalar åt någon annan. En annan fråga är, vad gör man med köttet? Du har nu slaktat ett lamm. Du har ett lamm. Vad är sunna att göra med köttet? Och här finns ingen, det har inte nämnts någonting. Du får göra vad du vill med köttet. Förutom att du inte får sälja det. Okej? Och det är ju typ tre saker man kan göra. Äta från det. Ge bort kött i sadaka till fattiga. Och ge bort kött i gåva till folk som inte är fattiga. Okej? Okay? Och att äta från det omfattar också att bjuda på det. Vissa när de gör aqiqa gör en bjudning. De bjuder hem folk och så bjuder de på liksom lammgryta eller whatever. Lammstek eller någonting. Och folk äter. Och det funkar också. Och man frågade Imam Ahmed, vad ska man göra med köttet? Han sa, gör vad du vill. Alltså vill du ge bort allt, gör det. Sadaqa, vill du ge bort allt till släktingar, gör det. Vill du äta upp allting, gör det. Vill du göra en bjudning, varsågod och så vidare. Men vissa lärde nämner här rekommendationen av att själv äta från köttet. Om man har möjlighet. Behålla en del av köttet och då ge bort en del av köttet. Wallahu a'lam. Det var väl lite kortfattat kring aqiqa. Inshallah ta'ala. Glömde vi någon fråga? Nej, det var de flesta frågor. Nästa punkt, och det blir den sista punkten för idag, som också berör då nyfödda barn, och det är el-khitan, omskärelse för pojkar. Det är också någonting som man ska göra. Och det har också nämnts den sjunde dagen att det är rekommenderat att omskära pojkarna. Det är en rekommendation. Men är omskärelse av pojkar obligatoriskt eller rekommenderat? Och det korrekta Allah alam verkar vara att det är obligatoriskt. Och Ibn Qayyim har nämnt många argument i hans bok om nyfödda barn. Och det finns ju liksom en beordring att göra det. Så det är någonting som man gärna ska göra. Det är utan tvekan någonting som är bra att göra. Och det är någonting som profeten Ibrahim alaihissalam, Abraham, gjorde då han blivit 80 år gammal. Då Allah beordrade honom att göra det, så gjorde han gjorde det på sig själv. Då han var 80 år gammal. Och vi muslimer har blivit beordrade att följa Abrahams väg. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Och sedan uppenbarade vi för dig att följa Ibrahims väg som var en hanif. Men de lärde sig här, förutom om det finns en giltig orsak. Att till exempel barnet är svagt, barnet är sjukt, barnet kanske ligger kuvös eller någonting. Då klarar den inte av att genomgå en sån här, ett sånt här ingrepp. Och då får man helt enkelt vänta med det. Och samma sak om en person skulle vara konvertit eller äldre eller inte klara av det helt enkelt. Då är det inte ett måste, utan då läggs det på is eller personen behöver inte göra det om personen inte kan. Alhamdulillah. Men som sagt, vad kan man, så är det någonting som man ska göra. Och det har ju också nämnts från al-khisal al-fitra, de naturliga egenskaperna som profeterna alla hade gemensamt. De här renlighetsetiken som alla profeter hade gemensamt, och det kallas för al-fitra. Och från dessa som nämns i Bukhari Muslim är att profeten alaihissalam sa att fitra är 5 saker. Och så sa han al-khitan, omskärelse, al-istihdad, att raka sitt könshår, qassu shari, att trimma mustaschen, taqlim al-adfar, att klippa sina naglar, och natful ribt, att avlägsna håret under armarna. Så här nämns 5 saker. Och vissa andra hadither nämner några extra saker, som att släppa skägget och så vidare. Det fitra är mer. Det här är de grundläggande. Och vilken egenskap började profeten med alaihissalam? Han började med al-khitan. Och som Ibn Qayyim säger, att han gjorde det till det viktigaste. En ras al-amr. Den viktigaste fitra egenskapen är omskärelse. Ja. Och här nämndes ju då också då att raka sitt könshår, trimma mustaschen, klippa naglarna och att avlägsna håret under armarna. Och de här 4 har nämnts i Sahih Muslim, att man inte ska lämna mer än 40 dagar. De här 4 ska avlägsnas minst var 40:e dag för både män och kvinnor. Och det är då könshåret och mustaschen, det är kanske mer för killar. Och sen att klippa naglarna. Och sen då att avlägsna håret under armen. Och allt det här är en renlighet. Även omskärelse. Renlighet så att orenheten inte fastnar under förhuden. Och även nu forskare har kommit fram till att omskärelse har jättemånga medicinska nyttor. Och till och med att det skyddar mot könssjukdomar. Inte för att en muslim är i sådana miljöer. Men bara en nytta som att till och med det skyddar mot könssjukdomar, till och med olika former av cancer och massa saker har nämnts i alla fall som nyttor. Och därför finner man att även icke-muslimer i till exempel i USA omskär sig på grund av de hälsonyttor som finns i att omskära sig. Och det är också något som judar också gör, för de har ju detta gemensamt med oss muslimer. Så det var lite kortfattat idag, men inshallah vi fortsätter nästa lektion, och då kommer vi tala om barnuppfostran bi'idhnillahi ta'ala. Och nästa lektion är inte nästa söndag, för då är jag någon annanstans inshallah ta'ala, utan kanske efter hajj så återupptar vi dessa lektioner bi'idhnillahi ta'ala. Och om någon har någon fråga så kan ni ta den. Du hade någon fråga? Eller vem var det? Ja.
När du säger låna pengar, när du lånar pengar från banken med interest?
Nej, från en vän, eller? Självklart att låna pengar är alltid med förutsättningen av att det är ett tillåtet lån. Okay. En muslim ska aldrig ta ett förbjudet lån. Ett lån som är räntebaserat är helt out of question. Det är något som inte vi ens tänker på. Så självklart ett lån, det som kallas för al-qard al-hasan, ett gott lån. Och det är då en broder går in och hjälper till. Och det är också någonting inshallah jag tänkte ha lektion om någon gång. Det är ett väldigt viktigt ämne faktiskt. Alltså, bestämmelser kring lån. För många av oss, kanske nästan alla, har något form av lån. Eller hur? Vi lånar saker och sådär. Och kanske någonting man behöver göra i framtiden för att köpa bil eller liknande. Och då finns det bestämmelser. Så vad är själva domen kring lån? Vilka lån är tillåtna, vilka är förbjudna, vad man har för villkor, hur skriver man lånevillkor, vad är belöningen i att ge en person ett lån, och vad är belöningen i att kanske ge själva lånet till sadaqa om personen har svårt att betala, och så vidare. Så det finns många bestämmelser faktiskt relaterade till lån som vi inshallah kommer försöka gå igenom någon gång i framtiden.